I'm content. Awesome.
Thanks for the overview.
Det här målet har väckt en hel del funderingar hos mig. Och funderingar rörande bland annat begreppet rättvis, en rättvis rättegång. Mänskliga rättigheter. De här olika sakerna som har diskuterats i Europakonventionen. Och inte bara ur ett strikt juridiskt perspektiv, utan även kanske ett något mänskligare perspektiv, lite mjukare världen. Och varför de här funderingarna, varför jag fått de här funderingarna, det är av ett flertal olika skäl, men huvudsaken är grundar sig i åklagarnas processföring och framförallt utredning och processföring. Det är åklagarna som är förundersökningsledaren Karin Bergstrand och i huvudsak även Hans-Jürgen Hanström, som är de som har drivit det här målet från början till slut. Och det är även den kamp, om uttrycket tillåts, mot organiserad internationell brottslighet som bedrivs vid internationella åklagarkammaren, som i allt är givetvis lysande att man har en sån kamp mot brottslighet. Men de risker som den här kampen medför. Därför att det som man har fått sig till livs i det här målet och börjat inse att på internationella åklagarkammaren så gör man på det viset, i vart fall i den här utredningen, att man bestämmer sig för en målperson som man vill, nu ska jag använda ett lite slarvigt ut, sätta dit eller få som dröm lagför. Och sen driver man utredningen utifrån den ambitionen att den här målpersonen ska dömas. Och redan i beslutet att definiera en person som målperson, main target, i det här fallet har man bestämt sig för Jonas Falk, så är det alldeles uppenbart att på samma spelplan så får man inte in objektivitet. Den lagstadgade objektivitet som rättegångsbalken sätter på åklagaren, de får liksom inte plats på samma spelplan. Och det där är någonting som jag tror är väldigt viktigt att ta med sig, inte minst för åklagarna när de går härifrån. Därför att rättegångsbalken, den är liksom inte utformad utifrån förutsättningen att åklagarna inte skulle vara objektiva. Hela processsystemet är, det förutsätter att åklagarna ska lägga fram bevisning som talar både för och emot, och i den mån inte åklagaren gör det, så finns försvararna som kan lägga fram bevisning. Problemet är ju bara när försvararna blir avskurna från möjligheten att lägga fram bevisning, så kalkylerar ju hela systemet. Och i det här målet har åklagare Bergstrand på alla möjliga sätt aktivt verkat för att försvaret inte ska kunna fullgöra sin skyldighet. Hon har sekretessbelagt material och hon har undanhållit material från försvaret. Och det är först när hon riskerat att bli så att säga påkommen genom framförallt de utredningsåtgärder som Johan Eriksson har genomfört, som redovisar fakta, till exempel med GPS, till exempel med olika de här domarna i USA som fanns mot bröderna Bergs. Det är inte någon objektivitet, utan det är någonting när hon på riskerar att bli avslöjad som de här grejerna kommer fram. Och det är det som gör mig oroad faktiskt. Därför att jag har tillsammans med kollegan Thomas Olsson varit ombud för en ganska bekant person som kallade sig för Thomas Quick, han heter Sture Bergvall. Och det målet bedrevs av en åklagare som absolut inte tillkännagav sig objektivitetsplikten, och en utredare som också hade lagt objektivitetsplikten helt åt sidan. Skillnaden i det målet var att det var en klient som ville bli dömd. Men där serverade man domstolen material som verkade korrekt. Och tingsrätten accepterade materialet utan någon... De hade inte förutsättningar enligt rättegångsbalken att göra den granskning som man skulle önska. Men först när materialet hade genomarbetats i resningsform och hovrätten fick korrekt underlag, så kunde man göra bedömning att det här höll inte överhuvudtaget. Och min förhoppning är att hovrätten, som har ett mycket bättre underlag än vad tingsrätten hade, har möjlighet att göra en mycket bättre bedömning än vad tingsrätten. Jag säger inte att det innefattar, jag drar inga slutsatser vad det innebär, men en rättssäker prövning i varje fall. Och det känner jag mig fullt övertygad om att hovrätten kommer göra. För det jag lägger in lite i det här med rätten till en rättvis rättegång också, det är inte bara handläggningstiden, att utredningen ska bedrivas skyndsamt, att ingen ska få sitta häktad i 4 år nästan, bara för att man vill komma åt en målperson. Jag kommer återkomma till den biten i hela Maurits. Det handlar om rätten att förhöra vittnen etc., att de inte försvinner ur spelplanen på grund av olika anledningar. Jag kommer återkomma till det. Utan det handlar, när det gäller mjuka värden också, hur man blir behandlad som misstänkt under utredningen och i domstol. Och där kan jag säga att både min huvudman och jag har upplevt behandlingen i hovrätten som exemplarisk. Och jag tror att alldeles oavsett hur utfallet blir, så kommer min huvudman känna att hovrättens prövning har han förtroende för. Däremot, den prövning som han utsattes för i tingsrätten är under all kritik, så därför sitter här idag. Och även den som har utförts av Karin Bergstrand och Hans-Jürgen Hanström. Jag vill framhålla att det är ingen kritik mot åklagare i allmänhet. Jag tycker att Mårten Hallsten och Katrin Rydström har utfört ett arbete på ett exemplariskt sätt. Jag delar inte deras slutsatser, men jag tycker att de har varit väldigt professionella. Och det är viktigt att man får en professionell bedömning, särskilt av statstjänsterna. Jag tycker det är viktigt att säga för min huvudmans skull och för framtida rättegång. För det här är en unik rättegång. Även om jag inte varit med på spelplanen så värst länge, så har jag ändå suttit i en del stora mål. Och det här är ett mål som är speciellt på grund av hur det har varit tidigare. Och där är framförallt hur tingsrätten hanterade, eller rättare sagt inte hanterade, målet som satte prägen på det. Därför att tingsrättsförhandlingen, så var det, det var ingen bakom rodret, om man ska använda en seglingsliknelse. Utan där tilläts åklagarna egentligen ett fritt spelrum, och det blev inget bra. Jag kommer prata lite om tingsrättens dom kort. Jag kommer kort gå in på åtalspunkt 1. Åtalspunkt 2 kommer jag knappt beröra, annat än att hänvisa till tingsrättens dom faktiskt. Åtalspunkt 3 kommer jag behandla något mer utförligt. Åtalspunkt 4, kortfattat, mot bakgrund av att kollegan Eriksson kommer att göra en mer djup analys i de delarna. Åtalspunkt 5, kortfattat, och sen kommer jag att diskutera lite om effekter av eventuella brott mot Europakonventionen, kompensatoriska rättsmedel, förverkande straffvärde. Där har ni dispositionen av fördelningen. Och när det gäller tingsrättens dom, så är min uppfattning, till skillnad från åklagarna, så att den är anmärkningsvärt svag. Juridiska analyser är närmast generande svaga och lyser med sin frånvaro i stora utsträckningar. Man kan ta till exempel att tingsrätten inte ens funderar över frågan om skillnaderna mellan försökspunkt vid ett varusmugglingsbrott kontra ett narkotikabrott. Straffvärdet för narkotikabrott med hänsyn till de olika åtalades roller. Man är liksom inte ens med ett ord, man säger bara självklart i maxstraffpunkt. Rättegångsbalkens tillämpning i processen har hovrätten smärtsamt nog fått ta del av genom uppspelning av olika videoförhör. Och den totala avsaknad av respekt för de regler som fanns i tingsrätten. Inställningen till försvararna och hur uppdraget utfördes har framgått av domen. Och jag menar att den stämning som rådde i tingsrätten färgade hur hela tingsrätten behandlade målet. Ambitionen var inte att pröva släppt den här processmaterialet. Och ambitionen var att fälla och egentligen bara hitta vägar för att fälla de tilltalade. Starka ord, jag vet, medveten om det. Jag brukar inte uttrycka mig så här, men det här är ett unikt mål. Jag tycker att det är på sin plats att säga det. Särskilt tydligt, alltså varför jag påstår att ambitionen var att fälla, blir särskilt tydligt om att titta på hur dispositionen över tingsrätten stod. Därför åklagarna kämpade med näbbar och klor för att få driva igenom det här målet i kronologisk ordning. 8.1, 2, 3, 4, 1, 6. Därför att det var så målet var uppbyggt och man skulle ha det så. Det framfördes önskemål från bland annat Andreas Niklasson att få behandla sin punkt lite tidigare, eftersom han bara satt häktad och väntade på sin behandling. Men det vägrade man. Trots det, när tingsrätten gör sin prövning av målet, så måste man börja i åtalspunkt 4 och 5 för att kunna hitta argument att fälla i åtalspunkt 1, 2 och 3. Man gör en omkastad ordning och använder bevisning rörande senare händelser retroaktivt för att kunna fälla. Det är ett extremt tydligt exempel på en tingsrätt som har bestämt sig för att döma och inte hellre fri än fälla. Tittar vi på åtalspunkt 1 så är det ju motiveringar där som jag kommer bära med mig för resten av livet när det gäller tingsrättens formuleringar. Man säger ju att bedriva en utredning rörande ungefär narkotikabrott när det inte finns ett spår av narkotika innebär en bevismässig utmaning, säger man. Trots det, säger tingsrätten, anser de att det är möjligt att döma på det här sättet som man gjort. Och man har inga problem med gärningsbeskrivningens utformning. Och egentligen då, som jag spetsade till det lite, så sa jag att det man har att pröva i det målet, det är egentligen bara påståendet att om man har mycket pengar så måste man vara en knarkbaron egentligen. Det är det som är åklagarnas påstående. Mycket mer finns det inte. Och motiveringen som tingsrätten har gjort är inte mycket mer att säga om i de delarna. Däremot var åklagare Hallsten inne på just det faktum att tingsrätten inte ens bemödat sig att lyssna på vilka invändningar som har lämnats från försvaret. Man påstod att flyktingsmugglingen hade varit mellan Haiti och England. Alltså att segelbåten skulle varit full med flyktingar, det är helt barocka påstånd. Man undrar lite om tingsrätten var vaken under huvudförhandlingen. Och man säger dessutom att den där flyktingsmugglingen kan ju knappast ha inbringat några större pengar. Utan att bry sig. Så säger man att det finns ingen utredning om andra alternativa inkomstkällor utöver knarksmuggling. Och så fäller man på det viset. Och när det gäller åtalspunkt 1, då menar jag att förutom att det finns någon utredning om att Maurits Andersson har haft tillgång till vissa medel, så behövs det någon form av stödbevisning. Det finns ju inte. Det finns faktiskt, precis som tingsrätten säger, det finns ju inte ett enda spår av narkotika i hela åtalspunkt 1. Att det ens skulle ha existerat narkotika, skulle ha förvärvats, transporterats, överlåtits, innehavts. Inte på något sätt, det är en gissning från åklagarsidan. Och jag respekterar att man har gissningen, men man kanske ska fundera på om det är värt att driva den processen. Och grunden egentligen för påståendet är den här hemliga rumsavlyssningen där Maurits har deltagit. Det är dels de här katastrofsamtalen som har redogjort för, och dels är det det här samtalet att båten var full av grejer. Och återigen där, när det gäller objektivitet och de krav som åklagarnas processföring ställer på både försvararna och resten, så vill jag anmärka att var försiktiga när ni lyssnar på, det är ni självklart, men jag säger ändå, när ni lyssnar på åklagarnas redogörelse av de här mejlen, rumsavlyssningar, därför att de är tämligen vinklade, de redovisningarna. Exempel är ju de här katastrofsamtalen med HRA. I båda, det finns ju de har ju gått igenom, det är 6, 9, 26, på sidan 26, 43, Och det är 6-11-32-14. De har ju repeterats gång på gång på gång från Karin Bergstrand. Men det är hela tiden en uppgift som utelämnas. Och det Marcus Andersson säger i 6-9-26-43. Nu ska jag ta det lite långsamt här. I 6-9-26-43. I första stycket, sista meningen, så säger jag: 2006 tjänade jag en jävla massa pengar. Allting går jättebra. 2007 katastrof. Men där fortsätter meningen: på grund av att jag lyssnar på Kai. Och sen fortsätter det: jag fick sälja mina bilar och sälja båtar, bla bla bla. Och Kai har ju definitivt med båtförsäljningen att göra. Han är ju kompanjon i båtföretaget. Det är samma sak i 6-11-32-14. Mitt på sidan så säger Marcus: ja, det strulade ju då 2007. Och Tony Bergen säger: och det var ju tack vare Kai. Då fick jag ju, och så fortsätter. Återigen, det är Kai det handlar om 2007. Det är inte att det är någon misslyckad narkotikatransport som åkarna vill ha det till, utan det har med båtarna att göra, hans verksamhet. Det är värt att fundera på de omständigheterna. Sen som vi kommer till det här påståendet att Karin Bergstrand säger att, ja, Marvin säger att båten var full med grejer. Det måste betyda att den var full med kokain. Att grejer skulle betyda kokain, det är hennes slutsats. Jag respekterar att hon har den slutsatsen, men det kan nog betyda annat, vågar påstå. Men sen sa Karin Bergstrand i sin plädering att det kan ju inte ha varit pengar. Man kan ju inte fylla hela båten med pengar. Exakt så. Men återigen, vi har ju en video av den här båten, hur den såg ut 2008. Den var inte full av grejer. Den är tom. Alla öppna utrymmen är tomma. Så alldeles oavsett var det var i båten, så kan man väl säga att det är med full av grejer, det kanske är ett slarvigt uttryckssätt för någonting. Men bara för att säga att det inte är pengar. Jag vet inte. Och allmänt när man redogör för, när åklagarna redogör för Maurits ekonomi, så bortser man från, alltså, man utgår bara från de inkomster man kan visa. Självklart, det respekterar jag också. Man säger att han har inte haft några deklarerade inkomster att tala om. Det är 50 000, ungefär den nivån. Och det är väldigt begränsat i övrigt som man kan visa. Men jag vågar påstå att det är rätt uppenbart av utredningen att Maurits Andersson har, han har inte sysslat med mycket annat än att köpa och sälja båtar, bilar, vattenskotrar etc, etc. Vi har ju läst hur många mejl som helst om det här. Och att han har ont om pengar, det kanske är för att de är just uppbundna i de här produkterna. För han har haft ett stort antal produkter. Och det har inte bara varit, som Mårten Halsten sa, frågan om att frakta båtar från USA till Sverige och sälja, eller Karibien till Sverige. De båtar har sålts, båtar och produkter ska jag säga, har sålts i Karibien, de har sålts i USA. Och det har framgått att han har varit i Tyskland och sålt båtar. Han har varit i Grekland och tittat på båtar runt om i Europa. Och han har dessutom varit i Holland, som vi var inne på. Och det kommer ju in på åtalspunkt 3. Men den redovisningen är också lite anmärkningsvärt. Jag kan återkomma till den. Och att man funderar på de här påståendena som lämnas som explosion av pengar. Det är åklagare Bergstrands uttryck som går rakt in i tingsrättens dom. Det är inga explosioner av pengar. Och dessutom, om man då har bundit upp dem i produkter som man har sålt, tar med sig. När man kommer över hit med svarta pengar, växlar in dem. Ja, då kan det se ut som att man plötsligt har fått tillgång till mycket pengar. Men det är en helt annan sak att man plötsligt omsätter det som man under längre tid har samlat ihop. Och rörande hur försäljning etc. har gått till, ja, det finns inte mycket utredning. Men det betyder ju inte att det inte har skett. Jag kan säga det att när det gäller flyktingsmugglingen så har vi fört bevisning i hovrätten med mejl i bilagorna 6-7 från 19 juli 2009 sid 1946 där man säger att flyktingsmugglingen inbringade 4000 US dollar per flykting. Hijack kunde ta upp till 12 personer. Jag såg 48 000 dollar bara på en körning. Mejlet från den 30 november 2009 i bilaga 626 sid 384. Där kunde man omfatta upp till 30 personer vid ett tillfälle. Det motsvarar 120 000 US dollar, 800 000 kronor. Och mejl från den 14 februari 2009, bilaga 6-2, sid 291. Att flyktingsmugglingen har pågått. Det här är en inlaga som gavs in 14 maj 2013. Så i hovrätten i vart fall så finns det underlag för att fundera på om inte Maurits Andersson faktiskt har haft inkomster för andra saker än kokainsmuggling som åklagaren påstår. Så i vart fall har hovrätten ett bättre underlag än vad tingsrätten hade. Åtalspunkt 2. Tingsrätten, som inte ens tingsrätten säger, har kunnat fälla Maurits på den punkten. Och det är väl inte så konstigt, därför att det finns ju ingen utredning överhuvudtaget vad som skulle kunna ha gjort någon konkret fara för brottets fullbordande etc. Jag tänker inte lägga mer tid på det. Åklagaren har inte presenterat någonting av vikt i den utredningen heller. Men då kommer vi till det som jag tycker är både intressant, oroande och jag vet inte vad. Någonting som jag tror jag kommer bära med mig ett stort antal år framöver är just den här punkten med de 9 kilorna som han påstås ha anträffats i Gloria i Göteborg. Jag är övertygad om att ingen av oss advokater, ingen i rätten och sannolikt möjligen ingen på åklagarsidan heller vet vad som faktiskt har hänt. Jag påstår inte någonting rörande åklagarsidan i den delen. Vad jag påstår är att de uppgifter som vi har fått oss till livs från åklagarsidan och från underutredningen är inte korrekta. Det vill säga att de är inte tillförlitliga, så ska jag säga. Jag påstår inte att åklagarna plenderar mot bättre vetande eller processar mot bättre vetande. Men möjligtvis att de kan ha fått fel information. Det säger jag. För det vi vet, eller det jag tror vi vet, det är att SKL har fått in 10 paket med kokain att analysera. Och att Göran Wall och Magnus Larsson säger att det här har vi hittat på Gloria. Sen vet jag inte om man kan säga att vi vet så mycket mer. Mårten Hallsten karaktäriserade försvarets alternativa hypoteser som konspirationsteorier. Jag har inga synpunkter på det. Jag har full förståelse för att man kan tycka att det kan verka som konspirationsteorier. Jag är ingen konspirationsteoretiker, men när saker och ting inte stämmer, och det är inte bara på en enda punkt utan det är en hel rad punkter, då börjar man ju fundera. Och man kan väl fråga sig, för det första, att ska man prata om konspirationsteorier i en rättegång, eller är det faktiskt alternativa hypoteser? Och när det övergår en alternativ hypotes till en konspirationsteori, möjligen när det inte finns något underlag för påståendet annat än fantasier. Men jag vågar påstå att det finns underlag för att påstå att det finns. En första fråga man kan ställa sig när man diskuterar om det här med alternativa eller konspirationsteori, det är väl så här: är det aldrig möjligt att en polis gör fel, alltså begår en handling som strider mot lagen i syfte att få en person fälld för brott? Händer inte det? Tror man det, då är man otrogen, är väl ett snällt ord. Naiv är ett lite mer elakt ord. Och man håller dessutom inte koll på praxis. Jag tror att det kanske är någonting som är något svenskt, att man är godtrogen. Det är väl en väldigt positiv egenskap. Men i brittisk rätt så finns det, då kallar man det för noble cause corruption. Och det är väl egentligen det här som vi säger, att ändamålet helga medlen. Noble cause corruption. Det är det som jag tror att det kanske handlar om i det här fallet. Och i amerikansk rätt så har man någonting som kallas för chain of custody. Hur man prövar bevisningen från ett beslag till dess att det kommer till rättegång, som är väldigt strikt formulerat, för man ska kunna kontrollera att ingenting har skett som är felaktigt från ett beslag fram till rättegång. I Sverige är det inte riktigt på samma sätt, det är ju att vi har fri bevisprövning. Men då får man ju titta på istället inte bara en persons trovärdighet utan också tillförlitligheten av uppgifterna. Ingen ska väl komma och säga att de, både Wall och Larsson, inte har varit trovärdiga. Det är de. Och det är man i och med att man är polis. Det är det som är så förärligt. Man är trovärdig. Man har det i hela yrkesrollen. Trovärdighet är ju någonting som sitter i personligheten, i vem man är, vad man står för. Tillförlitligheten däremot är ju om man kan kontrollera uppgifterna och se om de stämmer ner. Och det är det som har varit mitt syfte med förhören med framförallt Wall. Att få uppgifter från Wall som man kan kontrollera och se om de stämmer. Och det är där det har börjat bli problem. Anledningen till att frågorna ställts är ju en första grund för exempel. I påståendet från åklagarsidan, är det rimligt? Jag tycker man kan börja där och bara ställa sig. Är det rimligt att tro att den som smugglar narkotika skulle glömma 9 kilo kokain på en segelbåt? Det är ingen atlantångare vi pratar om, utan det är en segelbåt med ganska begränsade utrymmen. Och det ska inte ha glömts under en kortare tid, utan 2 år. Kilo i en bransch där man handlar i gram. Och det är inte bara Maurits som har glömt, utan det är ju leverantören som ska få betalt för det han har sålt. Han kommer nog inte glömma bort de där 9 kilo. Sannolikt har man någon form av köpare till partiet. De glömmer nog inte heller bort att de skulle få hela tassen, om det nu var så som man får. Så rimligheten redan där är lite märklig, kan man ju tycka. Dessutom utrymmet där förvarats är ett utrymme som man använder med stor frekvens för att förvara saker. Inte nog med det, Maurits Andersson har visat hantverkarna var man ska installera den här värmeutrustningen som går in i precis det fack där åklagarna påstår att knarket har förvarats. Om man inte då skulle komma ihåg, ja just det, där hade jag ju lagt knarket, då har man problem. Om man står och tittar på paketen, för det gör man enligt åklagarens teori, och hantverkarna flyttar på de här grejerna. Man har dessutom visningar, man städar ut båten, man har försäljningsvisningar, men då upptäcker man inte. Man har dessutom urusel ekonomi som har bevisats genom telefonavlyssning på den massiva utredning som åklagaren har presenterat i den här delen. Under de perioderna, under 2008 till 2010, så är ju flera perioder där Marius har väldigt dåligt ställt. Skulle han då inte komma på just de där 9 kilorna, det kanske vore en bra grej att sälja. Sen har vi dessutom, som sagt, vi har videon från överfarten. Ingen synliga narkotikapartier. Då säger Mårten Hallsten, och det förstår jag, det måste han säga, jo, men man har ju skurit upp alla de här stora balarna och plockat in paket för paket överallt i hela båten. Man kan fundera på sjödugligheten i Hallstens exempel. Jag tror inte jag ska åka över Atlanten med den båten i varje fall. Och avslutningsvis så har vi haft 2 stycken undercover-agenter som har bott på den här båten. Och varför har de bott på båten? Jo, för att infiltrera Maurits Andersson som är misstänkt för att smuggla narkotika med segelbåt. Börja fundera på rimligheten i att de inte skulle ha hittat de här narkotikapaketen om de hade funnits där. Och då säger de ju självklart, nej men det ingick inte i vårt uppdrag att göra husrannsakan på den här båten. Alla bonör, säger jag då. Jag tror inte på er, för ni, jag säger det, de ljuger när de säger så. Och dessutom, varför jag säger så är för att jag vill läsa de få delar av SSI-loggarna som inte var maskade. Vi vet att de har tittat på papperslappar i papperskorgarna. De har varit och rotat i lådorna och kontaktat Göran Wall för att exakt kunna återställa minnen till de här USB-minnen till datorerna. Jag påstår att för att kunna göra det så har Göran Wall dessutom fotograferat de här lådorna vid sin hemliga husrannsakan i november 2009. november 2009. Dessutom så står det ju i loggen rörande en annan båt. De blir inbjudna om man vill åka på Solero eller Hijack, vilken det nu är. Där har man gjort en notering som inte har maskats i och med att det inte rör Gloria. I Bagbords akterruff finns tecken på att båten varit isärtagen. Då vinylfodret är löst numera. Bara den anteckningen visar att man har ju granskat de här båtarna med lupp. Och allt annat vore ju tjänstefel. Man har fyllt vattentankarna med vatten, etc, etc. Återigen, Göran Wall har själv varit ombord på den här båten 15 november 2009. Gjort en hemlig husrannsakan i lugn och ro. Är det någon som tror att han inte tittar runt i hela båten? Jag vet inte. Så det är bara på den här frågan, är det rimligt? Ett rimligt påstående. Och jag ska återknyta till min fundering eller frågeställning till rätten angående det här. Gör en polis aldrig fel? Om man tror det. Och jag börjar med en föga underbyggd påstående, men det är ju den före detta chefen på SSI, Tage Åström, som går ut och pratar vitt och brett i media. Han berättar ju rätt gladeligen om att olika aktioner där man har begått olika lagbrott och ändamålet helga medlen etc, etc. Återigen kan vi köpa att polismännen själva gör den moraliska värderingen, men juridiskt det är inte okej. Ändamålet helgar inte medlen. Infiltratören Peter Rätts har alla hört talas om, tror jag, hans arbeten. Det var en mordutredning i Malmö förra året där en polisman, det var 2013, i juni tror jag, så dömdes han för tjänstefel eftersom han skrev två falska PM om att han hade hittat cigarettfimpar med gärningsmannens DNA utanför en kiosk, tror jag det var, där mord hade skett, taxikiosk. Det var lögn. Han har fått dem där inlämnade av ett vittne. Men för att skydda vittnet påstod han, så han har skrivit på det här viset. Återigen, Peter Rätts deltog i brottsprovokationer mot bland annat en kille som vi kan kalla för Mike, kan vi säga, som inte nämner hans namn. Och en annan, David. De blev inbjudna att komma till en lägenhet på Vallalavägen, tror jag det var, där de fick en k-pist och åtta, de är alltså i 20-årsåldern de här grabbarna, åtta handgranater och hagelammunition. De skickas ut ur lägenheten och grips av polis. Och det här är ju det är inga spekulationer kom, utan de har ju båda nu fått resning och är frikända av högsta domstolen. Det roliga är, det var faktiskt kollegan Martinsson som hade den här, som vi kan kalla för Mike, som försvarade i tingsrätten eller var i hovrätten. Han visste inte om att de här vapnen var sålda av polisen. Åklagaren visste inte om att vapnen var sålda av polisen. Och jag roade mig att säga bara, eller fundera på, om Martinsson i rätten hade sagt till tingsrätten, jag tror att det är polisen som har gett honom de här vapnen, som har sålt vapnen till honom. Skulle tingsrätten sagt då? Jag tror att de skulle sagt, hörru, det här är en konspirationsteori. Den har du ingen stöd för. Men han hade ju haft rätt, visade sig efter. Eller hur? Så oavsett om man kallar det för konspirationsteori eller alternativ hypotes, så går det inte att utesluta. Och särskilt inte när det finns saker som talar för det. Problemet i de målen är att förnekar man brott, som Mike gjorde, så kan man ju inte säga rätt. Men det var någonting väldigt skumt med det här. Och jag har mina aningar om att någonting inte gick rätt till, utan man blir tvungen att sitta tyst. Som en återkoppling till olika reflektioner. Och då kan man ju tänka så här, en k-pist och 8 handgranater, är inte det lite overkill? Ja, men man vill uppnå en effekt. Precis som att 9 kilo kan tyckas vara lite overkill. Men man uppnår effekten. Vi är inte slut där. Vi har Rembrandt-tavlan som ett gäng unga stockholmare lurades åka ner och sälja i Köpenhamn. Brottsprovokation. Frikända högsta domstolen. Det var FBI inblandat. Sen har vi amerikanska DEA som är inblandade i det här målet. Jag har redogjort sakframställningsvis för svensken Kim Eriksson som dömdes till dödsstraff i Thailand, som senare omvandlades till livstidsstraff. Efter att en svensk infiltratör som samarbetar med Rikskriminalpolisen åkt ner till Thailand, lärt honom att tillverka metamfetamin, filmat hela processen, sen går ut och tar en fika när polisen slår till. Det var Timothy Moran, sambandsman. Timothy Moran har verkat i flertal mål här som har varit, bland annat ett stort kokainsmugglingsmål där man använde lyxbilar och flyttade från USA till Sverige. Det var i Malmö, Malmöpolisen 2009 han jobbade med. Och enligt Lotta Andersson så har ju kontakter förevarit med Timothy Moran även i Sverige. Har det någon betydelse med tanke på hur DEA jobbar? Är brottsprovokationen tillåtet och man har helt andra funderingar? Ändamålet kanske är helgarmedlen i deras kretsar. Jag tycker inte man kan bortse från det i det här fallet. Vi har ytterligare fall, det jag nämnde från början, Thomas Quick, där både Van de Kvast och Seppo Pentinen, eller framförallt Seppo Pentinen i rättegång, lämnar felaktiga uppgifter under ed, alltså direkt felaktiga uppgifter. Och enda anledningen att han inte är åtalad är att grovt tjänstefel är preskriberat. Tjänstefel givetvis också, när de här resningsansökarna gjordes. Jag påstår också att han satt och ljög i rättegångarna för att få den här personen, Thomas Fickfeld. Ändamålet på helgande medel antar jag att han tänkte. Jag vet inte, jag funderar på det jättemycket, men jag tror att det är så. Och man kan fundera på, är det en slump att det är Göran Wall som är inblandad i hela det här, jag får säga, affären? Det är han som har den inledande utredningen. Och jag tror mig veta så var han även inblandad i utredningen mot Jonas Falk. Den här som är domen vid 2004 som jag pratat om. Det är han som gör en hemlig husrannsakan november 2009. Han har alltså varit på båten. Det är han som håller de inledande förhören i Frankrike. Där han får reda på att Mauritz erkänner brott 2010 och erkänner även försöket 2009, även om vi har rättsliga invändningar där. Är det en slump att det är han som då åker hem och gör den här egentligen rutinåtgärden som vem som helst i Göteborg har kunnat göra? Men är det en slump att han kör till Göteborg, genomför den här husrannsakan på båten, och att han hittar narkotika i den båt där han själv har gjort husrannsakan till? Jag vet inte. Är det en slump att det inte finns något foto på den här narkotikan i förhållning, trots att man under ed har sagt att vi tog bild på det här? Är det en slump att telefonen man tog bilden med är trasig? Att hunden som dagen efter undersöker under 12 timmar efteråt, undersöker den här båten, inte ens markerar på en plats där det ska ligga kokain i 2 år i ett slutet utrymme. Jag vet inte. Och är det tillförlitliga uppgifter mot bakgrund av de här sakerna? Om vi dessutom lägger till att för att kunna lämna in den här narkotikan på Göteborgspolisen, som Göran Wall under ed har berättat att han har gjort, det finns inte ett spår av den narkotikan. Och nu har vi samtliga 3 poliser redovisat för att kunna låsa in narkotikan. Oavsett vem som gör det, så måste man i vart fall ha haft ett beslagsprotokoll att fästa vid det här beslaget. Det är det som var min poäng, efter Mårten Hallgren, med det här med beslagsprotokollen och när de har upprättats och inte. Att för att kunna låsa in det, så måste det ha funnits ett beslagsprotokoll vid inlåsningstillfället. Det gjorde det inte. Och det skulle ha lämnat spåren. Så vi pratar alltså, det är Rikskriminalen, Sveriges bästa polis förhoppningsvis, utgår ifrån, som ska undersöka. De har haft över en månad på sig, inte kan hitta ett enda spår av den här narkotikans inlåsning. Vad säger det? Är uppgifterna tillförlitliga? Lägger vi där till uppgifterna från Hartikainen och Dennis Gergaud om storlek, utseende och vikt på de här paketen, är uppgifterna tillförlitliga? Ni har sett deras reaktion när jag sträckte fram ett rekonstruerat sedelpaket och ett kokainpaket av Epsil. Det är ingen tvekan. Och hur man kan säga att deras uppgifter bekräftar åklagarens hypotes, det förstår inte jag. För det gör den inte. Det finns heller ingen fingeravtryck på narkotikan, trots att både Hartikainen och Gergaud har hanterat de här paketen utan handskar. Och det är klart att man måste inte avsätta fingeravtryck bara för att man hanterar någonting utan handskar, men chansen ökar. Så sammantaget med de här omständigheterna, och dessutom det lilla faktum att Berit Kvint är anhållen mindre än ett dygn, trots att det är hennes båt man hittar 9, påstår sig ha hittat 9 kilo på, säger det någonting om styrkan i påståendet? Eller kanske polisen hade någon annan information? Och bara det faktum, jag drar på här, men det finns så pass mycket att fundera över. Det här är en erfaren polis, Göran Wall, som åker och gör de här sakerna. Att en erfaren polis, när han anträffar den här narkotikan, stoppar den på, inte har med sig narkotikan för det första för att göra husrannsakan, när han hittar den så stoppar man på sig narkotikan, sen ringer man bevakning och ringer den här vittnet och säger att man har gjort ett beslag. Är det rimligt? Eller så gör man precis som vittnena sa, att man fryser läget, ringer tekniker, de dokumenterar och så har man ett säkert beslag. Alldeles oavsett vad som har hänt, så påstår jag att de uppgifter som Göran Wall har lämnat är inte tillförlitliga. Vi behöver inte fundera på eller skriva ut vilken av alla hypoteser, för det finns säkert tusentals hypoteser som hovrätten om. Men jag tror att man kan stanna vid att säga att uppgifterna är inte tillförlitliga. Och det ska räcka därför att Marcus Andersson inte ska fällas. Jag kan ju bara avsluta och beröra det som Hallsten var inne på. Varför skulle man göra på det här viset? Vad ska han ha för motiv att göra så här? Och i min värld så har Göran Wall själv lagt fram motivet. Därför han sa att när han kom till Martinique och började hålla förhör med Maurits Andersson, så visade det sig att fransmännen var väldigt, jag tror han uttryckte det, sugna på att lagföra Maurits i Frankrike. Den lokala åklagaren ville lagföra Maurits i Frankrike. Och plötsligt så har ju då den svenska utredningen ett problem. Därför att nyckeln till att få hem Jonas Falk fastnar plötsligt i Frankrike. Och man har ingenting att driva utredningen. Inte det här bästa verktyget. Karin Bergström har ju själv uttryckt det i rättshjälpsansökan, att det är extremt viktigt för dem att få hem Maurits för att kunna processa, för att få hem Jonas till Sverige från Sydamerika. Där har ni motivet. Utan Maurits i Sverige så blir det ingen rättegång mot Jonas Falk, målpersonen för utredningen. Och då är det ju märkligt slumpartat att just Göran Wall kommer hem och hittar det här kokainet så läget. På rimligheten. Det finns mer. Fundera över det faktum att Maurits Andersson gladeligen i en stationstecken erkänner 1200 kilo kokain angrips. Och inte bara det. Han erkänner att han har försökt att hämta 800 till 1000 kilo tror jag, 2009. Det är helt gigantiska mängder. Och sen när han får höra att man har hittat 9 kilo i båten, då blir han helt bananas. Är det rimligt? Jag vet inte. Hata slumpen, säger Leif G.W. Persson. Jag tror att han har rätt i det påståendet. Ska se om det är någonting mer av de här. Jo, en sista punkt faktiskt. För då kan man ju tänka att det är ett väldigt hemskt agerande att göra på det här viset. Jag säger, min första hypotes är alltså att man påstår att det har funnits 9 kilo på båten, men som inte har funnits det, utan man har tagit dem från ett annat beslag och skickat till SKR. För statistiken, ska ni veta, haltar något fruktansvärt över beslagtagna, och beslagshanteringen haltar i Sverige. Och beslagshanteringen med kokain som är för, eller narkotika och stöldgods, det är ingen uppföljning, eller har inte varit någon uppföljning egentligen på vad som görs med det. Jag tror att det går att komma över alltså narkotika som inte är förverkad än, eller bränd eller kvarglömd, jag vet inte, eller samarbete med andra på något sätt för att få tag på det själv. Jag kan bara säga, varför jag påstår det, jag sökte upp statistiken från Rikskriminalen och SKL rörande narkotikabeslag, om det var 2000 till 2012, och 2010 så finns inte det här beslaget med, och inte heller 2008, utan då har totalt beslagtagits 8,5 kilo i Sverige. Det är säkert en miss eftersom det här har beslagtagits, men så tillfälligt är den statistiken. Och återigen, det drabbar ju ingen oskyldig när det gäller Maurits. Ändamålet helga medlen. Han hade ju erkänt både 1200 kilo och det här försöket. Så om man skulle lägga på ett påstånd om 9 kilo, så sprang han ändå på maxstraff enligt åklagarens sätt att tänka. Och utredarnas sätt att tänka. Det är därför jag tar mig friheten att påstå. Jag säger återigen, jag förstår om åklagarna skakar på huvudet, tycker jag, ja, att jag är ute och far, om det ser så. Men jag vet inte vad jag ska göra som försvarare när jag har alla de här olika omständigheterna som pekar åt i vart fall andra håll än det åklagarna säger. Jag redovisar dem, jag kanske har fel, jag är säker, men i vart fall vågar jag påstå att det är inte som åklagarna påstår. Det är inte styrt på någon rimlig tvivel att det går till som åklagarna påstår. Det är min slutsats när det gäller återspunkt 3. Vi har ekonomifrågan kvar på åtalspunkt 3. Jag hastar mig lite. Jag råddar runt i passen. Det är några punkter kvar. Jag vill bara lyfta frågan igen angående det här med noggrannheten innan man prövar åklagarna påstående. För man säger ju att Maurits ekonomi exploderar 2008 när han kommer tillbaks. Den exploderar varje efter varje sån här atlantresa. Fundera över det, titta på de här de faktiska omständigheterna, för att han kom i augusti 2008 på, det görs inga gigantiska inköp kort tid därefter. Och det jag vill särskilt lyfta fram är väl det här Hollandsresan som Hallsten var inne på igår. Och jag håller med att presenterar man det på det vis som åklagaren gör, att Maurits säger att han har en väska med 2,2 miljoner i euro. Och att han är rik för en stund etc. Och han har varit i Holland och Jonas Falk har varit i Holland samtidigt. Och då är det klart att det är suspekt. Man till och med köper åklagarens argumentation. Men tittar man på vad som faktiskt för sig gick, så är det ju ett mejl där den 22 oktober 2008 63595 som vi varit inne på, där Maurits säger att det är mitt i mejlet, de i NL parentes Bob vill sälja alla motorbåtar jag kan få till NL, alltså till Holland, och alla 10 jetskis. Och sen i slutet på mejlet, jag är rik en stund för en, i varje fall. Är det helt orimligt att tro att Maurits är rik för att han har sålt alla båtar och 10 jetskis? Är det orimligt att tro att man kan dra in 2,2 miljoner på det? Och dessutom säger att han ska ta med 100 000 euro till US. Men han säger också att han ska fördela det mellan sig, Joakim Säterskog och Niklas Modler, som är uppfattat att man ska dit och handla prylar. Så det här med att frakta pengar fram och tillbaks, att ta med sig pengar från försäljningar i Karibien till Europa för att sen ta tillbaka till Karibien, det stämmer ju inte riktigt heller. Det är ju pengar från försäljningar i Karibien, eller förlåt, i Europa. Så var försiktiga när ni lyssnar på åklagarens argumentation. Den är skickligt framställd, men den är inte helt, kanske, som jag tycker, objektiv i de delarna. Jag släpper kopplingen till Tom Jonsson, för jag tycker den är närmast löjeväckande. Eller ska jag släppa den? Jag har faktiskt rätten att ta med några synpunkter där. Titta på tidsmässiga sambanden. Vi kör några punkter där. Det är 2 år mellan anträffandet av narkotika på Gloria och det som anträffas på Tom Jonsson. Talar det för eller emot? Vikten på paketen. Ja, det är kilopaket. Talar det för eller emot? Det säger egentligen ingenting. Färgen på paketen. På Gloria är de svarta. De påstås vara på Gloria återigen. På La Niña så är de svarta, genomskinliga, blå, rosa, orangea, gula, gröna, bruna, lila och röda. Talar det för eller mot ett samband? Geografiskt beslagen, ett är på Atlantsidan av Karibien, ett är i Göteborgs hamn. Är det tänkbart att de har träffats? 27 juni kommer Maurits till Bermuda. 28 juni grips Tom Jonsson drygt 200 landmil därifrån. Håller vi för det samma? Gloria, återigen det som påstås att anträffas där, har tejp på sig från Colombia. La Niña åker från Venezuela. Mönstret, det som påstås att anträffas på Gloria, har 938, en puma och en fisk. På La Niña så har vi en smiley, bokstaven R, 80, 3 gånger S, FXS, tuppar, kaniner, 938, fiskar, sexuddiga stjärnor, häst, katt, harpa, glas, örn med flera. Talar det för eller mot ett samband? Där släpper jag sambandet. Åtalspunkt 4. Kommer jag bara vara väldigt kort, för jag förstår att jag ser att tiden går. Johan Eriksson vet jag kommer behandla juridiken i den här delen. Försökspunkten, om det har varit konkret fara för brottets fullbordan etc. Och jag kan redan säga det. Och lagval etc. Betydelsen av GPSens placering. Och jag tror att jag väljer att säga att jag kommer att ansluta mig till det som han framför i de delarna. Det jag skulle vilja säga som berör både åtalspunkt 4 och åtalspunkt 5 är väl påståendena om varusmuggling och försökspunkten. I åtalspunkt 4 så sa ju Hallsten egentligen att han inser själv att det inte håller när man inte ens har lastat narkotika. Men han sa det på sådär fint åklagat språk. Men i åtalspunkt 5 så har man ju faktiskt lastat narkotika. Och ett rättsfall som rätten känner till, men som ändå är intressant, är ett som heter NJA 1991 sid 332. Där är en svensk person som har hemvist i Sverige som grips med ett narkotikaparti i Holland. Och han grips av holländsk polis vid gränsen mot Tyskland. Och då är frågan om han har uppnått försökspunkten genom att, alltså för att förvara smuggling till Sverige. Och det säger högsta domstolen att han inte har. Man ser, trots att han befinner sig 1 kilometer från gränsen mellan Holland och Tyskland, och hans vissa omständigheter, till exempel hans hemvist och det förhållandet att bilen var hyrd i Sverige, talar för att han avsåg att föra in narkotikapartiet till Sverige. Det finns dock inte någon närmare utredning om hans planer. Det bör också beaktas att han hade att färdas en avsevärd sträcka innan han kom till den svenska gränsen. Även om han hade tänkt, från början hade tänkt föra in narkotikapartiet i Sverige, hade han goda möjligheter att ändra sina planer under färden och vidta någon annan åtgärd med narkotikan. Och han hade sagt att han tänkte göra ett uppehåll i Hamburg. Och så ogillar man just varusmugglingsbrottet där. Jag vet inte om man behöver göra mycket större affär av det. Det kan inte fällas till ansvar enligt mitt förmenande på den utrymme som finns. Jag kan bara fundera i rimligheten att smuggla in sådana här mängder till Sverige, där vi har de hårdaste straffen för narkotikabrott, och sen skickade narkotikan, som åklagaren nu påstår, ner mot Europa där det ska passera gränskontroll på gränskontroll. Det är helt orimligt. Så det kan vi nog släppa. Och då återstår egentligen frågan om det som Maurits ska dömas för. Och det är åtalspunkt 5. Det här är grovt narkotikabrott. Och det är bara det han ska dömas för. Och jag ser fram emot att hovrätten, till skillnad från tingsrätten, gör en prövning av frågan om Maurits Anderssons roll. Alldeles oavsett om man kallar honom transportör eller kurir. Jag vet inte om det är någon juridisk skillnad. Jag tror faktiskt inte att det finns någon sån skillnad. Men där har jag säkert fel. I min värld så spelar det ingen större roll om du kör en båt eller en bil eller ett flygplan eller vad det nu är. Det viktiga är att som transportör eller kurir, om man är utbytbar eller inte. Och då säger åklagaren att när man är en sån gal, nu slarvar jag lite, men så riskbenägen då, säger vi, som Maurits är, som man kan segla över Atlanten, det är nog bara han som skulle göra det. Så han är inte ens utbytbar. Men då vill jag bara påpeka att det jag sett i statistiken här är att majoriteten av narkotikatransporter från Karibien går med båt. Ett stort antal går med segelbåt. Och jag vågar påstå att om Maurits hade fått förhinder, så är det inga större svårigheter att hitta någon annan seglare. Kroatien till exempel, det är i målet. Jag vill inte peka ut kroater på något sätt, men vi har ju det i målet. Det är vad som helst som är beredda att ta risker för att göra det här. Och det som är poängen är väl, om man är utbytbar, om han specifikt är nödvändig för organisationen. Man kan väl alltid säga att en kurir är nödvändig. Det är de ju alltid. Man måste ha en kurir för att transportera. Men är just den personen nödvändig? Är Maurits just han nödvändig? Nej, vågar jag påstå. Utan att kränka Maurits. Det finns fler som kan segla. Och det finns fler som är beredda att ta risker. Och tittar man på förtjänsten, så av det åklagarna påstår, så skulle den vara ganska begränsad i varje åtalspunkt. Om vi dessutom ser till vad jag påstår är fakta, som Maurits aldrig tjänat några pengar för det här. Han har gjort en överfart. Och då blir han gripen. Sen kan man ju fundera på, när det gäller straffvärdet också, på riktigt. Tror ni att det här narkotikan var avsett för Sverige? Är det avsett för andra delar av Europa, så ska det också påverka, menar jag. Det är några bollar man kan fundera på. Och dessutom, ska en transportör eller kurir, eller vad man kallar det, automatiskt ha samma straff som en huvudman, oavsett vem det nu är? Det är lite märkligt. Det är väl just det som högsta domstolen säger, att så får det inte vara. Annars har jag missförstått de där rättsfallen helt och hållet. Och då är det inte 10 års fängelse för den här gärningen, alldeles oavsett vilka mängder kokain det finns. För det är väl det som Högsta domstolen säger, att straffvärdet för sort och mängd stannar vid 5 år, eller 5,5. Och sen är det andra omständigheter, men Maurits kryssar ju faktiskt inte i alla rutorna som HD ställer upp. Så där ser jag fram emot en redogörelse för hur hovrätten tänker. Jag har bara 2 saker kvar. Och det är den ena frågan om kompensatoriska rättsmedel och den andra häktningen. Jag ska fatta mig, jag har inte alls det, jag har ju förverkan också, jag ska fatta mig ännu kortare. Kompensatoriska rättsmedel är frågan om hovrätten kommer fram till att det har funnits brott mot Europakonventionen som gäller som svensk lag mot Maurits Andersson på det sätt han har hanterat. Och då tänker jag främst på utredningens bedrivande, att det har varit en långsam handläggning. Det är frågan om rättegång inom skälig tid. Det är dessutom rätten att höra vittnen som jag framförallt tänker på. Om man finner att något av de här har utgjort en kränkning av Maurits Anderssons mänskliga rättigheter, ja, då har han en rätt till nedsättning av det straff som ska mätas ut. Högsta domstolen har prövat i NJA 2012 sid 1038, alltså NJA 2012 sid 1038, och man gör en påföljdslindring. Man pratar om just 29.5 stycke 1.7 eller 8. Och NJA 2003 sid 414, NJA sid 2003 sid 414. Fundera på om det kan vara så också att den här häktningstiden som man har utsatts för kan medföra någon form av trafflindring. Jag anser att det är möjligt. Och varför jag säger det är att den utredning som Maurits Andersson har utsatts för hade kunnat hanteras på en betydligt kortare tid. Hans brottslighet har inte varit så komplicerad att utreda, utan han har suttit häktad för att man ska utreda andra personers påstådda brottslighet. Det som har gjort att han suttit inlåst i nästan 4 år. Rekordhållare i Sverige, alla kategorier, tyvärr. Förverkande, jag kommer lämna in rättsfall till rätten. Jag kan väl bara säga att det som åklagare Hanström inte förstod av varför man ska göra skälighetsbedömningar, det är ju det som dels är lagstadgat, alltså de skälighetsbedömningar som är inskrivna i de olika förverkningsbestämmelserna, narkotikastrafflagen, att det inte ska vara uppenbart oskäligt, och i utvidighetsförverkan om det inte är oskäligt. Dessutom finns det en ganska, inte rikhaltig, men det finns praxis på förverkande frågorna. Och jag ska kort nämna portalrättsfallet. Det är NJA 1977 sid 735, där man säger att å andra sidan medför narkotikabrott, till skillnad från de flesta andra i specialstraffrätten straffbelagda gärningar som är förenade med förverkande, så allvarlig påföljd att det inte finns behov från allmän preventiv synpunkt att använda förverkande som skärpning av påföljd. När en tilltalare ska undergå ett långvarigt frihetsstraff saknas i allmänhet möjlighet att driva in mera avsevärda belopp som förklaras förverkade. Kan vi tala om i det här fallet. Det är helt astronomiska belopp. Många gånger är också den tilltalares sociala situation sån att det krävs stora ansträngningar för att han ska kunna anpassa sig till ett ordnat liv. Skyldigheten att betala ett stort belopp som förklaras förverkat kan motverka hans anpassning. Det är därför ofta från kriminalpolitisk synpunkt olämpligt att förplikta den tilltalare att utge hela det belopp som i och för sig kan förklaras förverkat. En riktpunkt bör vara att han inte ska få någon ekonomisk fördel genom sitt narkotikabrott. Helt annan där. De rättsfall som jag ger in visar också att man både hovrätter och högsta domstolen följer det här avgörandet, och att man tar stor hänsyn till det strafflängd, men framförallt också vilka tillgångar personen faktiskt har. och inte av vad Martin Selander har teoretiskt räknat fram i sitt skrivbord att han möjligen kan ha haft eller på något vis. För då får man helt abnorma resultat med människor som aldrig kommer tillbaka i samhället. Och även om vi ska bekämpa brottslighet och ta pengarna från buset och allt för att påstås, så måste det finnas rim och reson i det här. Det är människor vi hanterar som ska tillbaka i samhället. De ska inte slås ut för all framtid. Så läs de här, jag kommer ge in en bunt med lektyr här till hovrätten. Och jag har markerat vilka stycken som jag tycker är intressanta. Så får vi se om ni delar min uppfattning här. Avslutningsvis, straff eller häktningen. Häktningsfrågan för min huvudman blir väldigt beroende av vad ni kommer fram till rörande straffvärdet av hans gärningar och vilken straffmätning som tillämpas. Det blir lite intressant om man tittar på, ska vi se om jag hittar den. Jo, det som är uppe vid häktningsförhandlingarna. Jag påstår att Maurice Anderssons gärning under åtalspunkt 5, så brottet 2010, har ett straffvärde, gissar jag, på kanske 7-8 år. Och efter den här reduceringen så möjligtvis 7 år. Jag vet inte om jag liksom generar mig om jag säger 6 år, men jag tycker det kan vara möjligt. Fundera på det. Men om vi utgår från 7 år som ett straff, den 1 juni, då har Maurice 8 månader kvar att avtjäna på sitt fängelsestraff. För fängelsedom på 7 år, det motsvarar en faktisk verkställighet på 4 år och 8 månader tidigast då vi får det igen. Alltså 8 månader kvar, då är det nog läge att släppa honom på fri fot så han får andas lite innan han avtjänar sista biten. 8 år fängelse, den 1 juni så är det 1 år och 4 månader kvar. Vid 10 år så har han 2 år och 8 månader kvar att avtjäna på sitt straff. Och vid maxtiden 14 år, då har han 5 år och 4 månader kvar. Och det är väl någonstans som man landar där uppe som man kan fundera på det där med häktning. Alltså att det kan kännas motiverat. Men jag kan ju bara säga en sak, att det finns ingen som är mer motiverad att gå till fängelse än Maurice Andersson. Han vet inte ens om han orkar vänta på den här domen, ska jag säga. Att han har sagt att på fredag bestämmer jag mig vad jag gör. Om han nöjt förklarar sig och går i fängelse för att slippa sitta häktad. Alltså det är så bizarrt så jag kan inte ens tänka tanken klart. Att man ska pressas att fatta sådana beslut. Och inte kunna utnyttja sin möjlighet till en treinstansprövning. För just i det här fallet kanske det skulle vara intressant att höra vad Högsta domstolen säger om såna här abnorma mängder. Om det spelar roll eller inte. Men Maurice Andersson kommer aldrig att orka ta det här målet till Högsta domstolen. Sen nu skulle de säkert inte titta på det, för det är väl som att få in en, ja, ni vet. Men att möjligheten ska finnas, det tycker jag att vi är skyldiga att tillse att varje misstänkt har den möjligheten. Och det är övertygad om att hovrätten kommer noga överväga och ge uttryck för sin dom. Så mitt yrkande blir att Maurice Andersson efter överläggen försätts på frikort. Och med det jag vill lämna mål. Tack.
Tack så mycket.